Díky za fotu.
A jsem.
A na paute!
Jag sitter i baksätet på ett skrutt i Renault Megane. Bredvid mig sitter Kristoffer, en kille som jag för en månad sedan aldrig hade träffat. I framsätet sitter Lillel, en kille som jag för 20 minuter sedan aldrig hade träffat. Jag träffar honom utanför ett kebabställe i Gras, en liten stad på den franska sydkusten. Det enda vi vet om Lillel är att han har suttit i fängelse och att han nu vill öppna en egen bilfirma. Hans kompis som kör känner vi ändå som chauffören. Och medan han i hög hastighet för oss längre och längre bort från stan konstaterar jag för mig själv att jag har ingen aning om var jag är, med vilka jag är eller vart vi är på väg. Bara att vi har det väldigt trevligt. Hur hamnade jag här egentligen? Jag heter Henrik Henrik och är 19 år. Jag har bott i Tyresö i stort sett hela mitt liv. Men i januari år flyttade jag till Aix-en-Provence i södra Frankrike för att plugga franska. Innan jag åkte gick jag till Tyresö-radion, fick en snabbkurs i radiomakeri, en bandare och fria tyglar att göra vad jag vill med dem här nere. Antagligen kommer det finnas anledning för mig att berätta mer om mig själv längre fram i den här programserien. Men idag kommer det enbart handla om detta dagen vi åkte till Gräs. En av de blott fyra killarna i min klass är Kristoffer, en 22-årig Nackabo som blivit min kompis här nere. Och att vårt äventyr till Gräs alls blev av är helt och hållet hans förtjänst. Här förklarar han hur det hela gick till.
Min värdmamma Helene skulle ha någon reunion där med sin familj. Och då frågade hon honom om jag ville hänga med till Gräs och utforska staden. Och även om jag ville ta med mig en kompis då, så tog med mig Henrik.
Så där sitter vi, två äventyrslyssna ungdomar och Helene 56. På motorvägen på väg till Gräs. Gräs är en liten stad på ungefär 60 000 invånare. På lägen ovanför Nice på den franska rivieran. Helene berättar att staden är känd för sin parfymindustri som funnits i staden i århundraden. Och att vi borde ta tillfället i akt att åtminstone besöka ett av de tre parfymmuseerna i stan. Så efter ungefär 2 timmar på motorvägen är det där vi börjar. I parfymfabriken till lika museet Fragonard, som till och med har guidade visningar. Helt gratis. Spänningen ligger tät i luften. Eller inte. Ett parfymmuseum tilltalar 2 unga killar precis så mycket som man tror. Inte alls. Efter att ha tittat på olika material som man kan tillverka parfym av, som peppar, oljor, blommor med mera, och efter att ha inspekterat maskinerna som används i det här, bestämmer vi oss ganska snabbt för att den där guidade rundturen inte är något för oss. Istället försöker jag intervjua några av de övriga besökarna som vandrar runt den inne i museet i den täta dimman av skarpa och starka dofter. Det luktar onekligen parfymfabrik. Ingen vill såklart bli intervjuad. De vill ge ut i den friska luften så fort som möjligt. Istället får jag till slut ta in en svensk som visar sig arbeta där, och hon förklarar att radio och videoupptagning i museet är strängt förbjudet. Kanske lika bra det, suckar jag. Till slut kom vi ändå ut ur den här parfymfabriken och promenerade istället i de slingrande och löjligt pittoreska små gränderna inne i stadskärnan. Det ser verkligen ut som en fransk småstad. Kristoffer tar kort på allt han ser, på gröna fönsterluckor och på grönsakshandlare. Vi spatserar runt och gör vad turister gör. I gamla stan bestämmer vi oss för att ta något att äta, och vi svänger in på första bästa kebabställe. Och det är nu det börjar hända saker. Det är nämligen här som vi träffar Lille. Och där sitter han på en stol utanför kebabrestaurangen. En man i 30-årsåldern. Han har precis tagit fel på tiden när han skulle upplysa några barn om vad klockan var. När jag frågar om vi kan prata skiner han upp och säger inga problem. Vi sätter oss där inne på övervåningen. Vi först beställer vi något att äta. Och mannen i baren upplyser oss såklart om att stan är mycket känd för sin parfym. Eller kanske för sin kebab, undrar Kristoffer.
Jag pour le kebab,
Efter att vi har beställt färdigt följer vi efter Ilel upp för trappan. Han verkar knappt kunna bärga sig inför den här intervjun. Han verkar ha mycket att säga. Vi slår oss ner i ett bord på övervåningen och börjar prata. Ilel börjar med att berätta att han känner killen som har det här stället. Det har varit öppet i snart 2 år förklarar han, och det går mycket bra för honom. Det är bästa stället i stan, enligt Ilel. För Ilel själv går det inte lika bra. Han har inget fast jobb och han tar vad som finns. Han ströjobbar runt på olika byggen och restauranger eller på det som helt enkelt går att få tag i. Många jag pratat med här nere har det så. De jobbar runt lite här och där, för det finns inte riktigt inga jobb på arbetsmarknaden. Ilel förstår att det är hög arbetslöshet här i stan, och för han själv är det dessutom extra tufft. Hans personliga bakgrund ligger honom i fatet.
Lacked help, you know.
Okay.
Malheureusement, par rapport à des petites bêtises.
På grund av några dumheter, som man väljer att själv kalla dem, som han gjorde som ung, så har han suttit i fängelse i 8 år. Det gör ju det inte lättare för honom att få jobb på den redan tuffa arbetsmarknaden, säger han.
Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de travail fixe. J'ai passé des formations.
Medan han avtjänade sin straff, utbildade han sig både genom golvläggning och IT. Men de diplom han fick där inne visade sig inte vara giltiga utanför murarna. Så nu gör de honom ingen nytta, förklarar han dystert.
C'est pas comme si c'était c'est pas les mêmes certificats, c'est pas les mêmes diplômes. Le niveau c'est pas pareil quoi. J'ai un projet.
Ilel pratar öppet och ärligt om en stor självdistans. Han verkar ha vänt blad i sitt liv. Han har blivit visare på vägen. Nu håller han på att öppna en bilfirma där han ska sälja reservdelar. Han verkar ha kommit en bit på vägen här också. Nu hoppas han att affärerna ska börja ta sig. Om man kan hjälpa en eller två ungdomar att få ett fast jobb är det bara av godo, förklarar
han. Carburant, pneu, batterie, etc.
Nu kommer maten in och vi tar en liten paus.
Les poissons c'est en bas.
Ah d'accord.
Merci.
Merci.
Vi tog i oss vår mat och pratade i godan ro. Ilel röker en cigarett i ett av restaurangens fönster. Halvvägs genom våra kebabrullar ringer plötsligt hans telefon. Han pratar med någon i kanske 15 sekunder. Sen säger han åt oss att komma ner nu. Hans kompis väntar i sin bil utanför. Vi förstår inte riktigt vad som händer, men Kristoffer hinner snappa upp något om någon fotbollsmatch. Vi lämnar kebabstället med våra halvätna rullar i högsta hugg och hoppar in i bilen och åker iväg. Det hela går så fort att jag inte får för mig att sätta igång bandaren för vi sitter stilla i bilen. Och nu är vi tillbaka där vi började. Ilel, hans kompis, Kristoffer och jag tillsammans i den där Romigan på väg till den där matchen. Jag gör mitt bästa att inte spela någon sås i baksätet. Det är långt dessutom, längre än vad vi trodde. För ett tag började vi tvivla. Var det här verkligen en bra idé?
Vad sa du?
Det är
lite mer kanske. Så var det att det skulle vara 2 km?
Och Lino Porto!
Ja, okej, det krävs ju att vi... Det här var dumt, kanske inte dumt idé. Men lite
impulsivt. Den jag tänker på att Helena är ingen telefon. Så vi kan inte kontakta den alls.
Nej.
Tänker såhär, hoppas den börjar lite nu.
Ja.
Jag började typ mina sitt... Eller jag har en 10 till.
Ja.
Jag tänker att vi börjar ta en buss eller någonting.
Ja.
Som tur är Lell och hans kompis hur snälla som helst. Och då förklarar vänligt vad det är för sorts match vi är på väg till. Det är en match i Sydkustcupen. Det är Racing Grass mot Le Plomb. Det är ett sprakande hett derby. Racing Grass, som har blåtröjor, är stora favoriter. De spelar inte bara i en högre division, utan kanske 4 eller 5 divisioner högre än det rödvita laget Plomb, säger chauffören. Chauffören, vars namn vi aldrig får veta. De 2 männen i framsätet säger att de hejar på Plomb, för där spelar många av deras kompisar. Vi kommer fram till matchen, lagom för att hinna se de sista ögonblicken av den första halvleken. Skönt, nu slipper vi oroa oss över att komma för sent. Parkeringsplatsen är överfull. Det här derbyt har lockat många åskådare, ser du Lell. Det är en riktigt stor match.
C'est le derby grassois là. C'est grass derby, c'est comme on dirait Manchester Arsenal quoi.
Chauffören släpper av oss medan han själv åker rätt efter parkeringsplats. Och när jag kliver ut ur bilen lyckas jag såklart spela lite av min kebab som är kvar. Så nu är vi framme. Äntligen dags för lite fotboll. När vi går upp mot läktaren så säger Lille att han ska lämna oss. Han ska träffa några kompisar. För han känner tydligen alla här. Och han ska snacka med dem. Så nu blir det bara jag och Kristoffer kvar. Det är mycket folk på läktaren. Åtminstone 200 uppskattar vi. Och de låter mycket. Första halvlek slutade 1-0 till Racing Club Grass. Det stora laget. Och nu drar andra halvlek igång.
Där blåser de igång. Nu är det dags. Berätta.
Och när andra halvlek drar igång konstaterar vi snabbt att nivån är låg. Även på det där laget som skulle vara så mycket bättre. Men trots den låga nivån är stämningen på topp. Även om de första delarna av andra halvlek är ett sömpiller. Jag far iväg i tankarna just när matchens höjdpunkt inträffar. Och Kristoffer såg i alla fall vad som hände och förklarar.
Jag såg inte vad han gjorde.
Han klackade in med planen såhär iskallt.
Det är alltså en åskådare som tar tillfället i akt och klackar in på.
Han gjorde en sån här. Och in på planen, helt perfekt.
Ja, det var ju garanterat den mest såna här reaktioner de inte fått tidigare på någonting i matchen.
Nere på plan halvar sig matchen framåt. Med idel felpassningar och långbollar. Ibland sker några fula kapningar och några enstaka målchanser. Men publiken är engagerad som bara den och skapar en otroligt häftig inramning. Jag och Kristoffer går in i rollen som lokalreporter. Live-rapportering.
Kommer de spela runt bollen lite här utanför straffområdet? Men de är under ganska hård press. De lyckas... Oj, det är frispark. Ja, de vinner frispark. Ett farligt...
Vi fortsätter referera matchen med blandat resultat. Det är sannolikt inte lätt.
Fast för Grass Racing Club Edition. Det ser ut som att han kommer lyfta in den från ett väldigt kort område. Oj, oj, oj.
Oj, oj. Nu kommer bollen tillbaka hämta in i mitten. Men dubbelrens där. Bassing ställer om, lyfter upp den på högerkanten till nummer 7 som överlappas av mittbacken. Men han tar den upp för själv istället. Han fortsätter på kanten. Vilken glidtackling.
I takt med att Plon kämpar hårdare och hårdare för att kvittera stiger matchen, inte i kvalitet men i intensitet. Och i kombination med publikens skrik blir det omöjligt att inte leva sig in i det.
Nu börjar de om här. Driver upp bollen. Står det bra? Bra kommer på vänsterkanten. Elvan kommer. Han har 2 man in i boxen. Han dribblar. Han kommer förbi men han får det för långt ifrån sig. Det är nerven i den här matchen fortfarande. Trots att det skiljer så mycket mellan lagen så har underdogen ändå stor chans. De är 4 matcher under och de har publikens stöd. Intressant, Kristoffer.
Det är en helt korrekt observation.
Oh, en strålande tackling av mittbacken. Lägg dig. De kommer. Han fintar. Publiken vill ha frispark. Stämningen är lite uppresad nu här.
Sista halvan av andra halvlek är gastkramande. Vi sitter som på nålar. Vad ska hända? Vad händer? Chans efter chans radar upp sig. Ska de lyckas få infiltreringsmålet?
De kommer på vänsterkanten. Han fintar. Jag går till slottet. Vem kommer först? Backen kommer först. Han driver. Nu driver han vidare. Och lyckas få med sig.
Det verkar inte så. Klockan går och vi närmar oss slutsignalen. Plan lyckas inte få in bollen. Det ser ut som att deras cupäventyr tar slut här. Men med bara några minuter kvar så händer det.
Titta här, det är mål! Och kvitterar i slutskedet! Bollen spelades in från högerkanten och en anfallare tryckte in den med bredsidan. Och det var precis ett utskede. Publiken är galen. Där gick slutsignalen. 1-1.
Matchen slutar oavgjort. 1-1. Och nu väntar förlängning. Förlängningen blir händelsefattig och mållös. Lagen är slutkörda i värmen. Och nu väntar straffar. Vi frågar en herre bakom oss vad han tycker om matchen.
Då är maintenant je suis avec ce monsieur. Là, qu'est-ce que vous avez pensé du match?
Le niveau est très bas. On n'a pas vu la différence entre.
Matchen håller en mycket låg nivå. Man ser ingen skillnad mellan lagen, trots att de spelade så skilda divisioner. Och nu får straffar avgöra.
Ce résultat match nul. On va voir le résultat au tir au but.
I straffläggningen är det bäst av 5. Men efter 5 omgångar är lagen helt jämna. Och nu blir det istället sudden death straffar. Racing Grass sätter sin straff. Och nu är det upp till planspelaren att sätta sin straff. Annars åker
de. Det här påverkar nummer 9 här. Och först inte var straffläggaren, men sen så går man fram från ingenstans.
Kanske är han som blåser det.
Nu måste sätta den. Oh, han chippar. Han chippar men målvakten står kvar. Oj, oj, oj. Han försökte köra en iskall chip. Målvakten står kvar. Och det här innebär att Racing de Lyon går, eller Racing... Racing går vidare. Oj. Vilket avslut. Eller vilket glatt avslut. Oj, oj, oj. Som Francesco Totti gjorde en gång. Nu är matchen över.
När matchen är färdig möter vi upp Hillel och hans kompis igen. Och åker tillbaka till stan. Hillel säger att han vill visa oss någonting. Och han ber chauffören att slappa av oss mitt i stan.
Du borde komma och titta. Det är verkligen intressant. Nej. Si t'arrives à mettre le pied ici, si t'arrives à mettre le pied là-bas, franchement, c'est intéressant.
Oui, c'est vraiment.
Hillel tar oss till en stor byggarbetsplats med höga avspärrningar. Det byggs ett stort mediatek i staden, förklarar han. Och innan de byggde det hittade de romerska kvarlämningar som är över 3000 år gamla, enligt Hillel. Han berättar att han som liten brukade spela fotboll där, båda några meter ovanför de gamla kvarlämningarna. Och vad som kommer hända nu med bygget och de där kvarlämningarna är inte helt klart. Men Hillel tror att lämningarna snart kommer ingå i UNESCOs världsarvslista och att bygget av myndigheten helt enkelt får anpassas efter detta. Efter denna kulturella del av vår guidad visning i Grass har det blivit dags att ta farväl av vår nyfunne vän. Hillel visar oss vägen tillbaka. Vi byter mejladresser med varandra och Kristoffer och jag önskar honom all lycka med bilfirman. Vi sätter oss och väntar vid parkeringsplatsen där Helene ska hämta oss. Bredvid oss står tre ungdomar vid en moped. De kollar lite på oss. Och efter att ta groparna på oss, de undrar om vi vill köpa marijuana. Det vill vi inte. Men vi börjar prata med dem. Om lite allt möjligt. De pratar konstant i mun på varandra. Och jag får anstränga mig till mitt yttersta för att hänga med. Jag frågar vad de tycker om attacken mot Charlie Hebdo. De säger att det såklart är hur hemskt som helst. Men själva tidningen och dess satir har de inte mycket till övers för. De tycker att Charlie Hebdo själva tar sig rätten att säga vad de vill. Men att det inte är bra. För de vill bara driva och håna folk. Och det är det de tjänar pengar på.
Ils font faire de l'argent surtout, tout, ouais. En vendant leur journal, ils font de l'argent, c'est ça. Mm.
Mais,
là, moi,
j'ai mais les Français, ils regardent les musulmans.
De säger att fransmännen tittar annorlunda på muslimer efter attacken mot Charlie Hebdo. De drar alla över en kam. Efter attentaten har det blivit svårare att vara muslim i Frankrike. Man får blickar på gatan. Förut kunde man gå på gatan i fred. Blir man misstänkt och utstyrda. Om jag har arabiskt ursprung så tror de att jag måste vara en terrorist. De pekar på en man en bit bort på parkeringsplatsen och förklarar att han är muslim. Och titta, han spelar i fotboll med några ungar. Han är ingen terrorist. Det känns både beklämmande, sorgligt och kanske alldeles förtalande att de ens ska behöva förklara något sånt. Så kommer Helene och vår intressanta diskussion för ett abrupt slut. Vi hoppar in i bilen och börjar resan hem. Helene verkar även hon har haft det trevligt. Hon har besökt sin dotter som hon förklarar håller på med cirkus. Hon frågar hur vi haft det och ifall vi besökte något parfymmuseum. Vi berättade att vi började där. Men vi efter det hittade på lite roligare och mer minnesvärda saker. Sen somnar vi, helt slutkörda av dagens äventyr. Och till sist kom jag hem till min lägenhet, sent på kvällen, och jag vill bara gå och lägga mig. Men nu visade det sig att diskmaskinen är trasig, och jag och en lunchkamrat försöker laga den. Det funkar inte. Tvärtom lyckas vi på något sätt förstöra diskbänken också. Suck. Nåja. Man kan väl inte få allt, konstaterade jag. Men tack vare Lell, hans kompis och de tre ungdomarna på parkeringsplatsen så fick Kristoffer och jag, i alla fall, en oväntat trevlig dag i gräs. Oh, this is gonna change the love for you. Oh, this better.